أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبو القاسم محمد وآل محمد. För vår väntade imams snara och mycket nära återkomst, var vänlig och skicka en salawat. Mina bröder och systrar i tron, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Under denna föreläsningen så tänkte vi inshallah sammanfatta Mubahala-händelsen mellan profeten och de kristna och betona hur viktig denna händelse var i många avseenden. Bland dessa avseenden under Mubahala-händelsen var de här. Nummer ett. Denna händelse bevisade sig vara en läxa för alla kristna på den arabiska halvön. Och de vågade längre inte utmana den heliga profeten. Nummer två. Inbjudan till Mubahala dirigerades från Gud och det var i enlighet med hans befallning som den heliga profeten och Ahlul Bayt. Detta var anledningen till att den heliga profeten och Ahlul Bayt gick ut på Mubahala-fältet. Detta visar tydligt hur frågor som har med profetskap och islam har bestämts genom Guds vilja. Det vill säga, inget utrymme för folket eller ummat, deras inblandning, det tillåts. Ingenting tillåts. Så här borde man även se på frågan om Imam Alis efterträdande till profeten. Okej. Nummer tre. Imam Ali a.s. Fatima Zahra a.s., Imam Hassan och Imam Hussein a.s. var oersättliga i den heliga profetens föreskrifter. Och det var något man inte längre kunde tvista om. Nu hade det blivit uppenbart. Nummer fyra. Trots deras barndom så tjänade Imam Hassan och Hussein a.s. som två aktiva parter med den heliga profeten. Vid just den här händelsen i Mubahala. Och detta förtydligar att åldern inte är ett kriterium för storheten i dessa ofyllbara själar. Nummer fem. Den heliga profeten sallallahu alaihi wasallam, hans val av de här individerna, det upphöjer deras status inför andra. Ganska logiskt. Nummer sex. Haditherna från profeten angående den här händelsen, de indikerar klart och tydligt för oss vilka Ahlul Bayt är. Alayhum salam. Och den sista punkten, nummer sju. Imam Ali alayhis salam, han har nämnt som jaget, alltså jaget, nafset hos profeten. Och det här är enligt med Guds uppenbarelse. Och således är han överlägsen alla andra gällande vem som ska efterträda profeten. Om den heliga Koranen bekräftar detta, syskon, ska då inte den här personen efterträda profeten? För övrigt så vill jag bara nämna att det i den svenska tolkningen av den heliga Koranen, Mohammed Knut Bernströms översättning, så översätts inte den sista biten av denna vers. Det vill säga, Bernström, han utesluter helt och hållet oss själva och er själva. Subhanallah, syskon. Det här är värt att reflektera över. Men om ni tittar i den arabiska versionen, eller i den ursprungliga Koranen, då kommer ni tydligt se att detta är med. Subhanallah. Är detta ett medvetet eller omedvetet? Till och med de sunnitiska kommentatorerna, som jag nämner här för er, de erkänner detta. Varför då? Varför har han då tagit bort detta? Subhanallah. Det är värt att reflektera över detta. Okej. Om vi nu kan erkänna att det är så, handlar det bara om blodsband då? Låt oss lyssna på följande hadith. Profeten sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, han sa det, varje reaktion eller ursäkta mig, varje relation kommer att upphöra på domens dag. Förutom min relation. Och roten eller identifikationen för varje person är hans fader. Förutom Fatimas ättlingar. Eftersom jag är deras fader och deras rot. Den här hadithen, den bevisar, syskon, att blodsband inte har så stort värde i islam. Och det kommer inom kort att upphöra då domedagen anländer. Jag menar, när domedagen anländer, då har vi ju inga blodsband kvar. Vi kommer inte stå där och tänka, vad är min mamma eller min pappa och mina syskon och mina barn? Vi kommer vara oroliga, vi kommer bara tänka på oss själva. Men det som gör, syskon, det som gör relationen mellan profeten och hans Ahlul Bayt alayhi salam olikt andras, det är egenskaperna. Och den andliga renheten. Det är alltså egenskaperna och den andliga renheten som dessa har förutom deras rena arvsanlag. Som även det är nödvändigt. Det är värt att nämna att Fatima alayhi salam var det enda barnet bland profetens barn som överlevde och efterlämnade några ättlingar. Profetens andra barn, de dog i tidig ålder och de lämnade ingenting efter sig. De otrogna i Hejaz, dåtida Arabien, brukade håna profeten genom att säga att han inte hade någon som kunde ärva honom. Av den anledningen så uppenbarade subhanallah, lyssna. Av den här anledningen så uppmanade Gud sura al-Kawthar. A'udhu billahi min al-shaytan al-rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna a'taynaka al-Kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'akahu wal-abtar. Sadaqallahu aliyyil al-azim. Guds den nådriges, den barmhärtiges namn. Vi har sannoliken gett dig det goda i överflöd. Be därför din Herre att förrätta ditt offer. Det är den som är full av hat mot dig som är utstängd från Guds nåd. I denna sura, syskon, så refererar Gud till Fatima Zahra som överflöd, Kauthar. Vilket för med sig helgade ättlingar till profeten. Som är ättlingar, så menar vi inte alla det vars stamfader är profeten. Vi menar de av hans ättlingar som Gud har renat. Och både historien samt haditherna kan inte räkna dessa till mer än 14 personer. Och då räknar man med profeten bland dessa 14. Vi tänkte nu dela med oss av en kommentar till denna sura från Yusuf Ali, som är en översättare av den heliga Koranen. Abu Jahl och hans otrogna förbundsmedlemmar gav utlopp för deras personliga hat och bitterhet mot den heliga profeten genom att håna honom för att han hade förlorat två nyfödda söner som han hade fått med Khadija alayhi salam. Men vart var dessa baktalare några år senare när detta gudomliga ljuset sken ännu mer briljant än tidigare? Så vad blev då dessa rena personers öde? Vad blev deras öde? Jo, Fatima alayhi salam, hon råkade tyvärr ut för svåra skador och blev martyr som 18-årig. Bara 6 månader efter att profeten hade gått bort. Tänk er, syskon. Hon lämnade efter sig 2 söner. Imam Hassan och Imam Hussein alayhi salam. För övrigt 2 döttrar också, om Kulthum och Zainab. Efter att Imam Ali a.s. hade blivit martyr, gick makten till Imam Hassan a.s. Men Muawiyah, den olojala guvernören i Syrien, har fortsatt sina aggressioner genom att förbereda en attack. Och detta var efter Siffinkriget. Under den tiden så köpte han de viktigaste personerna i Imam Hassan al-Islams armé. Han mutade dem med pengar och de gick med på det. Och genom att korrumpera hans armé så lyckades han slutligen genomföra en fullständig och fredlig militärkupp för att ta över makten. Och kort därefter så förgiftades Imam Hassan a.s. Det andra och sista barnbarnet till profeten, det var Imam Hussein a.s. som slaktades tillsammans med sin familj, förutom en av hans söner. Anhöriga. Och hans anhöriga slaktades också. Och hans kompanjoner, 72 kompanjoner slaktades. De alla slaktades på Karbalas öken av Yazids armé. Detta korrupta fyllo till son som Muawiyah hade gett makten. Denna oerhörda tragedi inträffades endast 50 år efter det att profeten hade gått bort. Tänker du, syskon? Detta, mina syskon, som nyss nämndes, det var en väldigt kort del av de hemskheterna som Ahl al-Bayt alayhim salam gick igenom. Trots att Koranen och profeten beordrade oss att älska dem och lyda dem vid sidan av Guds bok. Och sallallahu alayhi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin.